på fredag är det exakt 50 år sedan som Karl den 16 Gustav besteg tronen. Hur har bilden av kungen förmedlats genom åren och varför har det varit så lite fokus på kungens roll som statschef? Det ska veckans avsnitt av magasinet handla om, och med mig för att diskutera det har jag Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi och författare till boken Kungen, Sveriges ledare. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Om vi börjar då just med det här lite kring kungen som statschef. I din bok så vill du ju framförallt beskriva kungen som statschef och inte som person. Vad kan du förklara? Vad menar du med det?
Ja, om man ser till vad vi känner till om kungen så är det framförallt genom media. Journalister har ju visat kungen ett väldigt stort intresse under de här åren. Kungafamiljen ett stort intresse. Och inte minst nu i samband med det här kungliga jubileet när han är 50 år på tronen. Och den dominerande intresset hos journalister har varit kungens person. Vem han är som människa. Vad han har för intressen. Och vilken typ av karaktär och personlighet han har. Man har velat komma honom under skinnet som någon journalist sa nyligen. Det har varit det huvudsakliga fokuset. Däremot har hans grundlagsfästa roll som statschef, det vill säga den främste symbolen för Sverige som land, kommit i skymundan. Det är ingenting som journalister har ägnat någon större uppmärksamhet. Det finns några få undantag, men inga mer substantiella granskningar eller undersökningar av kungen som statschef har gjorts under de här 50 åren. Samhällsvetare, som jag själv då, har heller inte ägnat sig åt att undersöka kungen som statschef. Statsvetare har, som är traditionellt de som har intresserat sig i forskningsmässig bemärkelse för kungen och kungahuset, de har begränsat sig till monarkin, dess konstitutionella ramverk och så vidare. Men vad kungen gör och vad kungen säger i sin funktion som statschef, det har helt enkelt flugit under radarn. Och det är anledningen till att jag har skrivit den här boken. En annan relaterad anledning är ju att jag har varit under ett antal år intresserad av att förstå Sveriges eliter. Det här är en tredjedel i en undersökning om Sveriges eliter som föregreps av en studie av Djursholm och Handelshögskolan. Och som jag försöker beskriva så hänger de här ihop, och vi har ett samhälle som på olika sätt har förändrats under de här åren. Jag pratar om en företagsekonomisering eller en nyliberalisering av samhället där de ekonomiska och finansiella eliterna har fått allt större inflytande och betydelse. Så att det här studien motiveras också av rent forskningsmässiga skäl mot bakgrund av vad jag har gjort tidigare i en forskning av makt och inflytande i dagens Sverige. Mm.
Vi ska säga att Mikael Holmqvist är med oss på Zoom här, så om det skulle svära lite i ljudet så är det därför. Jag tänkte om vi fortsätter just lite då kring det här att han inte har granskats eller presenterat särskilt mycket då som statschef. Vad beror det på, tror du?
Svårt att säga. Alltså den mediala bevakningen har ju som sagt begränsat sig mot kungen som person. Kanske är det, tycker man, att det är lite mer spännande, lite roligare. Det kanske drar fler tittare, läsare att intressera sig just för kungen som människa. Media drivs ju inte bara av ett etos av att granska och undersöka samhällsfenomen, utan det finns ju också mer eller mindre uttalat och mer eller mindre starkt kommersiella intressen. Och det är ju samma sak med olika typer av biografier. Böcker om kungen har ju framförallt handlat just om hans biografi, hans person, hans liv, med mycket bilder på honom och sånt. Och det säljer normalt sett. Det verkar intressera en allmänhet mycket. Det kan ju vara ett skäl, möjligen. Mm.
Men vad får det för konsekvenser då?
Ja, den uppenbara konsekvensen är ju att vi inte vet så mycket om hur kungen och vad kungen gör som statschef. Hur han utför sitt uppdrag som statschef och vad han säger och gör i denna funktion. Trots att det är alltså en roll som han utför på uppdrag av staten. Han är ju den svenska statens främste ämbetsman, om man så vill, och landets främste symbol. Och det är klart att det inte har undersökts på något djupare sätt. Det är ju naturligtvis ett problem för legitimiteten för det nuvarande statsskicket, där monarkin är en viktig komponent helt enkelt.
Du har ju då tittat närmare på det här och hur kungen framställs både i media men också hur han framställer sig själv genom tal och intervjuer och sånt. Hur skulle du säga att, om man kan säga generellt, hur framställs kungen och hur har han och de i hans närhet lyckats påverka den här bilden?
Ja, i media så har ju kungen framställts ungefär på det sätt som kungen själv framställer sig. Det vill säga som en aktiv och energisk person som på olika sätt manifesterar en viss typ av ideologi, en viss typ av etos som handlar om att vara just aktiv, energisk, positivt tänkande, entreprenöriell, företagsam. Det här är en konstruktion, om man så vill, av kungen som flera aktörer har varit inblandade i. Han själv naturligtvis, men också kungahuset och media och andra aktörer som finns i bakgrunden. Det jag intresserar mig för i den här studien är ju som sagt inte kungens person, utan hur han har blivit skapad i en rent imagemässig bemärkelse. Det finns en fin historisk studie av en brittisk historiker som har skrivit en bok som heter The Fabrication of Louis XIV, det vill säga hur Ludvig XIV skapades i en imagemässig bemärkelse genom statyer, målningar, hyllningspoem etc. Och det är ungefär en motsvarande studie jag gör här, fast med en modern monark. Och där är ju såklart en sån aktör som hovet en väldigt viktig aktör i att skapa en bild av honom. Och hovets informationsavdelning, som egentligen är en kommunikationsavdelning, har ju under de här åren växt betydligt och professionaliserats. Och kommunikation är ju någonting som är viktigt idag för alla typer av verksamheter och företag, myndigheter och liknande. Man har oftast kommunikationsexperter, kommunikatörer i stor mängd, även universiteten har ju det. Att överhuvudtaget förmedla vissa bilder av centrala aktörer har ju blivit väldigt viktigt, och det, på den punkten är inte kungen något undantag. Så helt klart så är det olika aktörer i kungens närvaro som bidrar till den här bilden, men inte minst han själv naturligtvis genom vad han säger och det sätt på vilket han säger och hur han uppträder och i vilka sammanhang han deltar i.
Hur skulle du har varit inne på det, men hur skulle du beskriva kungens image?
Ja, men det som är intressant för att förstå hur kungen har så att säga, skapats som statschef, då måste man se mot den tidsanda vi lever i. Och under kungens regentperiod, som då alltså inleddes 1973 fram till idag, så har det svenska samhället gradvis ganska radikalt förändrats från ett klassiskt socialdemokratiskt organiserat samhälle vad gäller ekonomi utifrån keynesianska principer till ett mer företagsekonomiserat, finansialiserat samhälle. Man pratar ibland om ett nyliberaliserat samhälle. Där är ju sådana ledord som entreprenörskap, företagsamhet, aktivitet, positivt tänkande, hälsosamhet är centrala. Vid sidan av mer strukturella reformer, alltså eller förändringar i form av privatiseringar och avregleringar som har präglat den här perioden. Så på det sättet så speglar ju kungen tidsandan, och det gör han ju dessutom utifrån att den nuvarande författningen, regeringsformen, säger väldigt lite om vad kungen som statschef ska göra. Tanken var att han skulle bli maktlös, men den säger väldigt lite om vilka typer av uppgifter han ska göra som statschef, och i avsaknad av en tydlig arbetsbeskrivning så har ju kungen i hög grad fått uppfinna sig själv genom det valspråk han och hovet lanserade då när han blev kung, nämligen för Sverige i tiden. Och detta valspråk går ju ut på att kungen ska vara en monark som så att säga har örat mot rälsen och som är lyhörd mot sin tid. Många monarker hittills har ju annars varit konservativa, nästan reaktionära krafter som har bjudit samhällsutvecklingen motstånd. Men vår kung har ju istället då velat vara en person som lever i samklang med tiden, och det har han ju gjort helt klart tydligt och framgångsrikt i så mått att han har anpassat sig utifrån de här det förändrade Sverige. Så att han är ju en produkt av tidsandan, men han är också en produkt av de särintressen som har kommit att prägla formandet av statschefsämbetet under hans regentperiod. Och det är framförallt de ekonomiska och finansiella eliterna som har haft ett praktiskt inflytande över det.
Just det här att han inte har någon arbetsbeskrivning, är det problematiskt, eller är det liksom en del i det här att han inte då ska ha någon makt och att man därför inte ska vill att han ska ha så tydliga arbetsuppgifter, eller hur ska man förstå det där?
Ja, jag kan tycka att det är problematiskt i bemärkelsen att en statschef som har en väldigt otydlig arbetsbeskrivning och väldigt få konkreta, tydliga riktlinjer kring vad han förväntas göra som statschef, mer än att vara en samlande symbol för nationen och vara en representant för nationen och några andra till föreställningar som bland annat finns i förarbetena till den nuvarande författningen, är ju att man kan komma att statschefen kan komma att bli ett instrument för olika särintressen som på olika sätt använder sig av statschefsämbetet för att flytta fram sina positioner. Och under Karl XVI Gustavs statschefsperiod så har ju näringslivets eliter haft en inverkan på statschefsämbetet som andra samhällseliter inte har haft i motsvarande utsträckning. De har på olika sätt kunnat forma kungens profil som statschef utifrån sina egna intressen. Och man kan ju tänka sig framtiden med fortsatt otydlig formulering av statschefsuppdraget, att en framtida statschef då kan bli utsatt för påtryckningar, mer eller mindre sublima, från andra särintressen och därmed dras åt ett visst håll. Det som är intressant med kungen och alla kungligheter, det är ju att de får ett stort inflytande. Vad de än säger och gör får de oftast en stor medial bevakning. Så det här är en typ av samhällselit som får stort genomslag. Till skillnad mot många andra samhällseliter som också har inflytande på andra plan, så är de kungliga väldigt, väldigt medialt uppmärksammade. Och det betyder ju att de kan agera som megafoner, avsiktligt eller oavsiktligt, för olika former av särintressen som på olika sätt då ser en möjlighet att associera sig med kungen.
Det här just då att han har blivit en förespråkare för näringsliv och företagande och så, hur syns det, eller hur har det märkts under de här åren som han har varit kung?
Så han är ju inte någon, alltså företagande och näringsliv är i grund och botten positiva krafter för Sverige. Vi är ett litet land som är väldigt beroende av framgångsrikt näringsliv. Och kungen vurmar ju för det svenska näringslivet på olika sätt. Alltså näringslivet och företagande är i grund och botten positivt, tycker han. Och det tror jag de flesta tycker. Näringslivet har ju också en viss ideologi kopplat till sig naturligtvis. Vissa värderingar och vissa ideal om hur man ska vara som person för att bli anställningsbar och överhuvudtaget vara en god samhällsmedborgare. Och det är de där idealen framförallt som är intressanta som kungen på olika sätt har spridit. Och de går ut på att vi alla ska praktisera olika former av, man så vill, ledarskapsprinciper över oss själva och över oss andra genom att leva på ett visst sätt. Men alla människor kan ju inte vara ledare över sig själva eller andra och vill inte vara det heller. Och man vill inte leva enligt de värderingar och ideal som är starkt förknippade med näringslivet och marknadsekonomin. Och det finns andra värden som också är viktiga i ett samhälle, som till exempel som vi på universiteten försöker lyfta fram mycket till våra studenter. Alltså vikten av kritiskt tänkande. Förmågan alltså att kritiskt värdera och reflektera kring vissa saker. Reflektion, analys. Det finns ju mer klassiska dygder som humanism och omtanke och liknande. Som inte ryms traditionellt sett inom näringslivsideologin eller näringslivsdiskursen. Så det finns ju alltid en risk för en monark då, om man alltför ensidigt reproducerar en viss ideologi, att det blir en slagsida helt enkelt. Att det är vissa värden som förs fram på bekostnad av andra.
Mm. Men just då att det blir så att fokus eller betoningen har legat på då aktivitet och företagsamhet kanske då mer än en analys och kritiskt tänkande. Vad får det för konsekvenser?
Ja, det blir ju att de här värdena, kungen bidrar ju till att de här värdena görs till oproblematiska värden. Precis som att leva hälsosamt kan ju ses som ett oproblematiskt värde. Men det är ju också någonting som är bakom alla de här värdena finns vissa intressen och en viss moral om hur vi ska leva helt enkelt. Och en viss hegemoni som skapas. Alltså Men genom att just kungen kan på, i olika sammanhang, allt från jultal till riksmötets öppnande till intervjuer, ges möjlighet att sprida vissa budskap och ideal på, utifrån vissa teman. Ja, det är klart att gradvis så kommer de att normaliseras och inte ifrågasättas och de blir en del av en dominerande diskurs. Och det är inte nödvändigtvis att den diskursen är den som passar alla människor, den som är den bästa diskursen. Men det blir ju naturligtvis genom att han har den mediala möjliga genomslaget som han har, men också att han är en kung med allt vad det innebär i form av uppmärksamhet i sig, att han får genomslag och kan kommunicera de här värdena som till slut då helt enkelt normaliseras och blir en del av någonting förgivettagande. Ja, de institutionaliseras helt enkelt och blir därmed svårare att ifrågasätta och kritisera.
Om vi tittar lite då på mediebevakningen av kungen, så du skriver bland annat i boken att tonen är mindre kritisk och mer vördsam än när politiker och företagsledare porträtteras. Vad beror det här på, tror du?
Jag tror att det beror på att man närmar sig kungen på ett visst sätt. Kungen representerar någonting nästan gudomligt, och det gäller ju inte bara i Sverige. Och traditionellt så har ju kungar krönts av Guds nåde. Det är inte fallet i Sverige, men så var det ju med Charles den tredje som invigdes med helig olja. Alltså man står i förbund med Gud, och det finns ju en stark historisk närmast i vår historiska DNA att kungar och drottningar beter man sig vördsamt emot. Och det där krockar emot det nutida mediesamhället som ska ha en mer kritisk och granskande funktion av makthavare i olika sfärer. Och jag kan bara notera att när media har gjort längre intervjuer med kungen så är tonen annorlunda jämfört med andra politiska, ekonomiska eller kulturella eller akademiska makthavare. Och när journalister själva reflekterar kring sina intervjuer med kungen så beskrivs kungen på ett annat sätt än vad man, jag tror, normalt sett så hade gjort med andra elitgrupper i samhället. Så att på det sättet så har ju kungen och kungafamiljen en särställning helt enkelt. Och sen finns det ju massa traditioner kring kungar och kungligheter. Alltså att man ska resa sig upp, det bör resa sig upp när en kung kommer in i rummet och man säger ers majestät och liknande. Det var ju en berömd intervju när ju kungen just hade blivit kung av Tom Ahland någon gång 1978 var det. Mm. Där han duade kungen, och det ledde till stor upprördhet bland allmänheten, att man tyckte att han betedde sig vanvördigt mot monarken och så. Och det kanske inte hade varit så farligt idag om någon hade duat kungen, en journalist, men att man hade så att säga, bemött honom på ett sätt som vilken som, det tror jag att en del hade kunnat reagera negativt på. Och media är ju naturligtvis fingertoppskänslig kring vad allmänheten tycker. Det är deras läsare, det är deras lyssnare, och det, i grund och botten så finns det kommersiella ekonomiska intressen, för jag menar, medieföretagen är ju i hög grad, förutom då public service, privata.
Men skulle du säga att vi journalister inte riktigt gör vårt jobb där när det gäller att bevaka och granska kungen?
Nej, men det tycker jag är uppenbart utifrån den genomgång jag har gjort, alltså i bemärkelsen att statschefsuppdraget har ju lämnats nästan därhän. Och trots att det är egentligen det väsentliga. Man har haft en slagsida mot kungen som person. Och man har haft en tendens till att fokusera på det potentiellt skandalösa. Det är det som man framförallt har uppmärksammat. Jag menar, den boken, den heter den ovillige monarken, eller den ofrivillige monarken, jag kommer inte ihåg nu. Den fick ju en enorm medial uppmärksamhet. Och det är väl ett uttryck för just vad, alltså, hur journalister resonerar kring kungen. Och jag kan tycka att nu har ju den här boken om kungen har ju fått en viss medial uppmärksamhet, vilket jag tycker är positivt. Det är ett sätt för mig som forskare att kunna föra ut bokens huvudsakliga observationer, eller min studiens huvudsakliga observationer. Men det har också funnits en tendens i vissa mediekontakter jag har haft till en vilja till banalisering och förenkling och liksom lite sensationsdrivna frågor, om man säger så. Och det förtar ju liksom betydelsen då av kungen som statschef, alltså att att inte granska honom som den faktiska makthavaren han är, utan att istället då fokusera på personen, det kanske skandalösa, det festliga och det glamorösa. Ja, det gör ju att, tycker jag då, att media har ju inte som traditionellt sett kan vara duktiga på att göra granskningar, hårda granskningar, har man låtit bli med kring kungen och kungahuset. Och det är ju i grund och botten ett problem för att kunna värdera en viktig komponent i den svenska demokratin, naturligtvis. Man behöver inte vara vare sig för eller emot monarkin, utan man kan ställa sig helt neutral till det, men ändå kunna göra substantiella undersökningar av monarkin där just fokuset inte ligger på de kungligas personligheter och vanor och intressen och så vidare.
Men vad skulle du säga då? Du pratar om att kungen ändå har en hel del makt, fast då i regeringsformen så ska han ju i princip vara helt maktlös. Vad är det för makt han har?
Ja, men makten består ju i att han på olika sätt konsekrerar, socialt och moraliskt upphöjer vissa ideal och värderingar. Och sprider dessa. Till exempel idén och föreställningen om positivt tänkande. Att även om det är svårt så ska man tänka framåt. Och entreprenöriellt förhållningssätt till livet. Det är de här värderingarna, de här orden. Det handlar alltså inte om att kungen har någon form av praktisk makt. Att han kan säga till människor hur de ska göra i praktiska situationer. Eller att han kan ha inflytande över den praktiska politiken. Men han är definitivt en komponent i den gradvisa institutionaliseringen av nyliberalismen i Sverige och företagsekonomiseringen av samhället. Han är en viktig företrädare och symbol för den genom det sätt på vilket han har utformat sitt statschefsuppdrag. Och det kan man tycka vad man vill om. Det behöver man inte lägga några värderingar i, men det är så han har utformat sitt uppdrag. Så att hans makt ligger ju på det planet snarare i någon form av väldigt praktisk bemärkelse. Mm.
Men man kan säga att det kungen säger, det får genomslag och därigenom det så har han ändå makt. Är det så jag ska förstå?
Ja, så kan man se det. Absolut. Kungen säger och gör ju saker som hela tiden uppmärksammas, och inte bara genom media, utan kungahuset har ju mer och mer skapat kanaler för att sprida vad kungen gör och vad kungen säger. Man är aktiv på sociala medier och liknande, och bara så här stort kungajubileum ger ju kungen och kungahuset ett väldigt stort utrymme naturligtvis i mediebevakningen, men också i samhället i stort, att helt enkelt kunna medvetet eller omedvetet sprida vissa budskap och ideal i samhället.
Samtidigt tycker jag, eller jag slås av när jag läser din bok och går igenom då allt från tal till intervjuer och annat, att man slås av det, att det kungen säger är väldigt allmänt, och jag får en bild av att det inte innehåller så mycket substans. Men vad håller du med om den bilden, eller är det felaktigt?
Nej, men jag håller med om att det är ju återigen, det är inga konkreta specifika saker han säger. Att han skulle ju inte säga att han tycker att trängselskatten i Stockholm ska tas bort. För det skulle han aldrig säga eller göra. Utan det håller sig på ett mer, jag ska inte säga andligt plan, men det handlar ju mer om bredare budskap om hur vi allmänt ska förhålla oss till varandra och hur vi ska leva. Och hur vi ska se på världen, hur vi ska ta oss an saker och ting. Till exempel när kungen i en intervju säger att han läser väldigt lite böcker och att han somnar när han läser böcker, ja, det blir ju, det är ju inte ett sätt att lyfta fram litteraturens positiva roll i samhället precis. Det här är ju inte en kung som på olika sätt har vurmat för litteraturen, och litteraturen vet vi ju är en väldigt viktig bit för just demokratin, alltså att böcker är väldigt viktiga för människors bildning och för människors reflektion och för vidgade förståelse och så, oavsett vad det är för typ av bok. Så boken är ju väldigt viktig, biblioteken är viktiga, men boken har ju inte någon central roll i kungens, om man så vill, image som statschef då, utan det är andra värden istället som han har valt att lyfta fram.
Så att vi kan man säga, just det, ja.
Ja, det är på den nivån så att säga.
Samtidigt kan man ju säga då att kungen är bara en person. Kan han verkligen liksom vurma för alla olika sektorer i samhället på en gång? Måste han inte ändå liksom kunna få välja lite? Eller?
Naturligtvis, jag säger inte att kungen har gjort fel på något sätt. Okay. Alltså, utan jag konstaterar bara så här ser det ut. Mm. Det här är den kung. Så här har kungen framställts och framställer sig själv som statschef. Det här är en studie av kungen som statschef, hur den rollen har utformats under hans period. Men jag säger ju inte att man har gjort fel och att man borde ha gjort mer av den och den aspekten. Det kan man ju tycka naturligtvis efteråt om man tar del av den här studien, att han, kungen borde också ha lagt vikt vid etc. etc. Men varje monark i alla tider har haft sin profil och sin specifika image. Man pratar ibland om Gustav III som teaterkungen, Karl XII som krigarkungen, Gustav VI Adolf, hans företrädare, om den som kulturkungen och så vidare. En monark kan inte vara allting, naturligtvis, precis som du säger. Det här har varit den profil som vår kung har utvecklat. Och det kan man naturligtvis ändå kritiskt diskutera. Det vill säga, inte negativt, vara nödvändigtvis negativ mot det, men man kan kritiskt diskutera det. Vad det har haft för betydelse.
Det här, bara återkomma till det här som vi pratade lite tidigare om. Om man då blickar framåt och sådär, när det gäller medias bevakning och allmänt bild och även hur... vilka lösa tyglar nu det finns då kring vad kungen kan göra och sådär. Borde det här förändras? Är det något som behöver förändras? Borde kungen och hans makt tas mer på allvar? Och i så fall, hur ska till exempel media eller regering och riksdag agera i det här? Är det något som konkret som du tycker borde förändras?
Nej, men jag tycker liksom att förhoppningsvis... Alltså, en förhoppning med en sån här bok om kungen, som är en ganska substantiell forskningsstudie av kungen som statschef, kan ju förhoppningsvis ge inspiration till hur statschefsämbetet ska utformas i framtiden av just de som, min roll som forskare är inte att säga, tycker jag i alla fall, hur saker och ting i samhället ska vara. Jag studerar samhällsfenomen och gör analyser. Sen finns det ju andra personer i samhället, aktörer som har makt och medel att förändra samhället, och politiker är ju en sån grupp naturligtvis. Media har ju också en viktig roll. Jag menar, den här, mitt budskap här i den här samtalet vi har nu här, vi har ju pratat mycket om det, i medias snedvridning mot kungen som person. Det är väl inte fel om media utifrån, med inspiration kanske utifrån min bok, börjar närmare undersöka vad kungen säger och gör i sin roll som statschef och utifrån journalistiska utgångspunkter värderar och tolkar det. Det vore väl bra, kan jag tycka.
Till sist, om några år då fyller kung Carl Gustav 80, och han kommer ju inom ändå ganska snart framtid att ersättas av sin dotter kronprinsessan Victoria. Vad tror du där? Kommer de fortsätta i sin fars fotspår, eller kommer kungahuset ha en annan image under hennes ledarskap?
Så i boken så finns ett kapitel om kronprinsessan, och det är en mindre undersökning då av hennes program som kronprinsessa, och min slutsats av det, med de begränsningar som finns då, det är att hennes image och profil idag inte lika... Ja, den är vardande fortfarande. Den är inte satt i sten. Den är inte färdigutvecklad, verkar det som. Det har varit olika frågor och teman som har växlat under årens lopp. Men även hon kommer ju vara underkastad, såvida inte något radikalt händer, det företagsekonomiserade svenska samhället. Hon kan inte agera i ett vakuum, men hon har naturligtvis möjligheter på ett annat sätt. Precis som kungen har gjort, vill distansera sig imagemässigt från sin företrädare, så kommer säkert kronprinsessan att vilja göra det. Det som är intressant med kronprinsessan är ju att hon är gift med prins Daniel, som är en person som starkt vurmar för det som också kungen har vurmat för, nämligen just entreprenörskap, företagsamhet och liknande. Och han är ju har ju dessutom en bakgrund inom företagsvärlden, vilket ju kungen inte har. Så att mot bakgrund av det äktenskapet så kanske man inte kan tro att det blir några radikala förändringar kring hur den framtida statschefen kommer att bete sig.
Ja. Vi får tacka dig så mycket, Mikael Holmqvist, författare till boken Kungen, Sveriges ledare. Tack för att du var med i magasinet.
Tack själv.